Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic Pod med Milla och Mimmi.
Ja, men hej allihopa.
Hej.
Vi har en gäst idag.
Mm, det har vi.
Så att vi ska välkomna henne och säga hej Malin.
Hej Malin.
Hej.
Hej. Vad kul att du hänger med oss.
Tack för att jag fick komma.
Ja, men det är jätteroligt det här ute. Ser du? Ja.
Det känner jag redan på en gång.
Ja, men det är bra.
Starta starkt här.
Men kan inte du så här, berätta vem du är och gammal du är? Bara lite runt om dig och så att våra lyssnare får lära känna dig lite bättre.
Ja, men absolut. Malin här, 34 år, har två små barn. Och har väl hela mitt liv kämpat med övervikt som många andra i våran community. Och har väl testat alla olika former av bantningsmetoder och alltihop. Och sen för ett år sedan så gjorde jag en gastric bypass.
Det är ett år alltså?
Ja, men vad är det? Närmast 14 månader nu tror jag. Men jag har fortfarande inte fått gå upp på årskontrollen. Men det har lite med... Jag vet egentligen inte, men jag har blivit kallad och sen så blev det inte av och så ska jag väl få en ny kallelse. Men de har varit väldigt sega med mig. Men det är ju en historia i sig att de vill väl inte riktigt ha ansvar över mig.
Mm. Utveckla.
Nej, men det har väl varit så liksom sen komplikationerna. Jag gjorde ju en gastric bypass den 8 november 2022 gjorde jag en gastric bypass. Jag kände väl direkt efter när jag vaknade. Så kände jag att det är något som är fel. För den smärtan som jag hade. Vi alla är ju kanske lite mer mentalt förberedda på att man ska ha ont när man vaknar efter operation. Men jag har varit inne igen och de har blåst upp hela kroppen med den här luften. Så att, liksom att vi skulle ha ont är ju inte konstigt. Men den smärtan jag hade där och då, det var som att jag kunde inte andas. Jag kunde liksom inte fylla lungorna med luft. Den var fruktansvärd. Så det började väl liksom redan där och just det här med läkarna att de inte riktigt trodde på mig. Och så har det ju varit hela tiden då, fortfarande. Det är fortfarande sjukhuset som har gjort massa misstag. Och de fortsätter att göra misstag i min vård rörande gastric bypass-operationen och sjukvården efter. Liksom de här träffarna efteråt där de ska följa upp en. De har lovat saker som de inte har uppfyllt.
Aj då.
Ja.
Ja, det är inte så bra.
Så jag är väl den här svarta fåret i den här communityn. Jag som några andra får. Vi är ju inte så många som råkar ut för de här komplikationerna. Som tur är ändå. Jag fick till mig att det är cirka 2%.
Ungefär. Stämmer.
Ja, ungefär 2% i Sverige som jag har förstått det. Råkar ut för...
Ja, det brukar vara... Läckage då.
Exakt. Och sen så fick jag ju fler komplikationer. I och med att jag låg inne så länge. Så fick jag ju då följdkomplikationer. Så det var ju liksom... Ja, men jag tänker nu hoppar vi lite kanske lite fram. Lite för långt fram.
Ja, men precis. Jag tänker det. Ska vi gå tillbaka till... Du vaknar alltså ur narkosen och då har du har jätteont. Smärtan, kan du beskriva den och jämföra med någonting? Du ändå kanske fött barn och sådär. Men är det alltså olidligt liksom?
Och är du okej att prata om det här?
Jag har ju haft väldigt mycket ångest för det här. Så jag ser ju det här som en... Jag fick ju PTSD. Efter allt det som hände. Så jag ser ju det här en form av en läkningsprocess för mig. Jag behöver liksom berätta min historia för att läka av det. Att liksom jag behöver utsätta mig för att berätta om det för att det inte ska bli så laddat. Så att jag ändå kan prata om det utan att det väcker ångest. Där är jag inte idag. Men jag tänker att samtidigt så känner jag att hade jag vetat om komplikationen, hur det skulle För att när jag var på informationsmötena inför operationen så var det ju, då berättade de väldigt, väldigt snabbt, väldigt kort om komplikationerna. Att det är, ja men 2% åka ut för det här. Men det har typ aldrig hänt här. Så att det var liksom under mattan lite att ja, det finns alltid en risk i en operation, självklart. Men risken att det ska hända dig är typ minimal. Så att jag var liksom inte riktigt, jag tänkte, ja men det kommer inte ske mig. Det är klart det sker komplikationer, men nej. Så att det är väl liksom, ja, så smärtan, du, precis som vi pratade om. Jag har ju fått 2 barn och de har varit hemska förlossningar. Men den här smärtan, alltså det går faktiskt inte att beskriva. Jag fick ju så mycket smärtlindring att mitt blodtryck försvann. Det sjönk jättelågt, så jag blev ju liksom inlagd på övervak. För att jag försvann ju ut, jag var ju inte medvetande. Och det är väl här de gör första misst, eller en av de första misstagen är ju att de har ju skyldighet att ta kontakt med min familj, att informera dem att det har skett komplikationer. Det har de inte gjort. Mm. De har inte informerat varken min sambo eller min mamma som står på telefonlista att de ska kontakta. De lovar mig när jag ligger på avdelningen i några minuter, bara lämnar mina saker, sen rullas jag iväg på där de har mer övervak. Och då lovar de mig att ja, men vi ringer din familj, du behöver inte oroa dig. För det sista jag minns innan jag liksom sista gången försvinner riktigt ur medvetandet är att jag smsar min sambo att något har gått fel. Alltså bara det, något har gått fel, inget annat. Och sen har ju inte jag min telefon för jag är inte medvetandet, jag kan inte svara sms eller någonting. Så att de hör ju inte av varken sjukhuset eller mig. Först på 3:e dagen, 4:e dagen eller något sånt där.
Skämtar du med mig eller?
Nej.
Men så, och jag blir så här, du har alltså skickat ett sms till din sambo. Han får det smset. Sen når inte han dig på 3 dagar. Nej. Det är ju trauma bara där.
Ja. Men han hade inga uppgifter till att kunna ringa till sjukhuset.
De försökte, men de hittade inte rätt. Och liksom, för det som var ju att, det som ni också vet, att man är ju, sov ju en natt på sjukhuset. Så nu kommer man hem dagen efter. Men jag kom ju inte hem. Och jag hörde ju inte av mig. För jag låg ju på reoperationsbordet morgonen efter. 8:00 så lullade jag sig in för att göra reoperationen. Och då har ju fortfarande ingen hört av sig till min sambo eller mamma. Eller ja, någon utav min familj. Så det är ju liksom ett misstag som jag har förstått i efterhand. Att man får inte, eller får, men man, de har som riktlinje att man ska alltid höra av sig till familj när de kan. Av någon anledning så har inte det gjorts då, i mitt fall.
Okej.
Okay. Så ja. Så ja, precis. Nej, så de fick inte tag på mig. Och jag minns att jag försvinner in och ut ur medvetandet den kvällen, den natten. En av de läskigaste momenten är väl att de har kört ner mig till det här övervakstället. Och jag minns att jag vaknade till. Och jag minns paniken över att jag vet inte vart jag är. Jag tittar mig runt omkring och jag bara, vart är jag? Lite som i en skräckfilm, liksom, när man har blivit kidnappad och vaknar och bara, vart är jag? Och då kommer en sköterska fram ganska omgående och berättar då vart jag är. Och vad som har hänt. Och berätta att jag får så starka smärtstillande att det är inget konstigt att du liksom försvinner. Så jag liksom försvinner in och ut till resten av natten. Men smärtan är fortfarande så olidlig så att den gör mig också liksom medvetande på verkan. Att den gör också att jag försvinner liksom in och ut medvetandet. Så liksom den smärtan, det går liksom inte riktigt att beskriva, men jag kan, den rent var den satt, så satt den liksom vid, kan man säga, liksom vid mellangärdet, lite mot vänster sida. Så det kändes verkligen, varje gång man andades så kändes det liksom att jag kunde inte andas ordentligt. Och det tog ju ändå de typ 10 timmar tror jag innan de trodde på mig. Så jag låg ju liksom i den här smärtan i 10 timmar. Där jag liksom blev väldigt nedvärderad av sjukhuspersonal. Att jag var vek och jag var kinkig. Och,
sa ja. De det, vänta, sa de det till dig att du var vek och kinkig?
Det var ju andemeningen i deras kommentarer till mig. Jag kommer inte ihåg exakt vad det sa. Typ, men det var typ så här, ja, men kom igen, det är klart att ha ont. Du har gjort en operation. Man bara, ja. Mm-hmm. Men det här är inte en, liksom en vanlig smärta som man har efter en operation. Jag menar, jag har gjort massa operationer. Jag har tagit bort gallan. Jag har gjort korsbandsoperationer. Så att jag vet att man har ont efter en operation. Herregud, det är klart man är inne igen. Men det där var liksom något helt... helt annat.
Mm.
Så att det var en som jag kommer ihåg att på första uppvaket efter första, när jag gjorde själva gastric bypass-operationen så drog hon upp mig ur sängen. Alltså bokstavligen drog upp mig ur sängen. Bara, du måste bli mobil, du måste upp. Annars får du inte gå härifrån. Men jag kommer ju inte upp, jag har ju så ont. Och då tyckte hon att jag bara skulle skärpa mig. Liksom. Det var liksom det bemötandet jag fick. Det var inte så här, åh, stackars dig. För det som var också var ju att redan vid första där så hade jag ju, blödigt. Jag hade blödigt väldigt mycket under operationen. Så jag hade fått ett dränage redan på första operationen. Det förekommer, men som jag förstod det så är det inte så jättevanligt att man gör det. Men det händer. Och den gjorde ju också att man blev lite liksom mer, det var lite svårt att röra sig med ett dränage. Men de tyckte bara att de ville bara dra upp mig, för det var deras liksom kriterium för att jag skulle kunna lämna postopp, att jag kunde åka upp till avdelningen. Det var att jag kom upp på benen och gick typ. Så att de bokstavligen drog ur mig ur sängen och tyckte bara att jag skulle skärpa mig. Så när jag väl liksom på något höger kom upp på fötter, så skickade de upp mig på avdelningen. Och jag minns att jag var så avundsjuk på en av mina grannar på rummet. Hon hade också gjort en viktoperation. Men hon låg och drack cola och mådde hur bra som helst. Liksom. Och hon pratade telefon med sin familj och smsade och skrattade. Och jag kunde inte ens andas. Liksom. Kontrasterna liksom, jag kunde inte andas för jag hade så ont. Och då kom en annan sänggranne till mig och tyckte typ också lite du måste lugna dig bara, du har ångest. Att hon menar då på att jag skapade den här smärtan själv. Alltså så här, och som tur är då så precis så kommer en sköterska in och bara, men hallå, vad gör du här? Gå tillbaka till din säng. Då hade jag satt mig upp i sängen och liksom, jag satt liksom, och liksom så här vaggade fram och tillbaka på grund av smärtan och stampade fötterna, för jag visste liksom inte vad jag skulle ta vägen. Jag hade liksom panik över att det gjorde så ont. Och då tittar han på dränaget och då ser han att det är inte rätt färg som kommer ut, utan det är en grön svart vätska som kommer ut ur dränaget. Och så han bara, du, jag måste hämta termometer. Så springer jag iväg, så går jag tillbaka tillsammans. Och då har jag närmare över 40 graders feber.
Tog de inte sänka på dig en enda gång? Vad i helvete?
Inte vad jag minns. Och inte vad jag kan läsa i journalen heller. Men så det jag får reda på i efterhand är att man har då skickat mig på röntgen. Men det här minns jag inte.
Nej.
Man har skickat mig efter det här då. För att... i alla fall vad det står i journalen, men som sagt, jag minns inte det här. Och det är också en historia i sig, att det står massa saker i journalen som inte stämmer överens med min bild av vad som hände. Tydligen så har jag då skickats på röntgen, där man då konstaterar att jag har läckage.
Ja, eller för jag menar, jag kommer ihåg, de kom in och kollade min kissblåsa och då hade de bara en liten mackapär. Alltså det var inte att de skickade
dig. Någon ultraljud.
Ja, exakt, ultraljud.
Men det står på...
Men de har alltså skickat dig på röntgen. De har skickat dig på röntgen,
ja. För så står det i alla fall enligt 1177, eller journalen. Och då ser man då att jag har läckage mellan en av kopplingarna som man har gjort. Och sen försvinner jag igen bort i försvinner jag medvetandet igen. Försvinner bort och nästa gång jag vaknar till så ser jag att det står tre personallärare som står nedanför min fotända och diskuterar vad de ska göra med mig. Då är det överläkaren från IVA står där med min sköterska och typ jourhavarande läkare tror jag det var. Så står och diskuterar fram och vidare. Så här, för det som framgick var att jag behövde övervak. För att jag var så pass smärtpåverkad. Och att jag liksom påverkad av smärtlindringen. Att alltihop liksom var väldigt... jag försvann in och ut i medvetandet. Så då så bestämde de att jag behövde övervak. Och då rullade jag därifrån den avdelningen. Och nästa gång jag då vaknar till igen. Så det är då jag vaknar och inte vet vart jag är. Jag vet inte ens att jag är på sjukhus. Jag vet knappt vad jag heter. Och sen så efter det så försvinner jag igen in i en dvala kallar jag det för. Och nästa minnesbild jag har är att jag rullas in på operationsbordet. Och de ser att jag har så ont. Att de säger att lägg dig bara ner så söver vi dig. De brukar vilja göra massa olika kontroller innan man sövs. Men de ville bara söva ner mig så att jag inte skulle ha smärta. Så då började liksom, det var liksom bara första liksom.
Men hur många timmar där har det gått från att du vaknar från första narkosen till att de söver dig igen?
Ja, det är ju nästan 24 timmar.
Åh, herregud.
Är det. Så då har jag liksom stått ut nästan 10-12 timmar innan de ens tror på mig. Och sen får jag vänta då hela natten på, så klockan 8 på morgonen efter så rullas jag in.
Och då vad jag förstår som så öppnar de.
Ja, för det sa han någon av de här gångerna när vi jag pratade med någon läkare så sa de att de kommer gå in i titthålen igen. Men det finns en risk för att de inte kommer åt det de behöver göra och då behöver man konvertera till öppen kirurgi. Och jag minns verkligen att jag svarade så här: ni får göra vad fan ni vill. Bara inte bort smärtan. Det har jag fortfarande väldigt inpräntat i hjärnan. Vilket gör att det är lite lättare att hantera ärret jag har fått. För det blir lite som att komma ihåg smärtan du hade innan de öppnade upp dig. Så ja, precis. Så att under operationen, reoperationen som skedde dagen efter den 29. Så konverterades det till en öppen kirurgi. Och det betyder att de har öppnat upp mig då från mellangärdet hela vägen ner till naven och runt som en liten cirkel runt naven. Jag vet inte. Och jag hade ju också när de hade det som är ju risken när man får det här är att man får sepsis, alltså blodförgiftning. Och som jag har förstått det som en motgärd för det är att man tar ut allt man har i magen. Alla inälvor ska ut. Och så gör man rent. Och det är då för att förhindra att man inte ska få blodförgiftning. Och sen så... sen sätter man ju in en massiv intravenös antibiotikakur. För att då liksom inte... Att kroppen ska få de bästa förutsättningarna för att... Men förhindra att det ska bli blodförgiftning eller liksom andra komplikationer. Jag vaknar sen efter operation nummer 2 och där har jag världens bästa manliga sjuksköterska. Oj, vad alltså bland de bästa jag träffat där på sjukhuset som verkligen tog sig tid för mig. För det är ju samma sak där att jag ska vara mobil och upp på avdelningen så fort som möjligt. Men det gick inte, jag var inte snabbt upp på fötterna. De hade ju öppnat upp hela magen. Så att liksom att komma upp i sängen, jag fick lära mig en helt ny teknik för att ens ta mig upp. Och smärtan, den gick inte att smärtlindra. Det gick att smärtlindra till viss del. Men då hade jag också en fantastisk narkosläkare som var där och bestämde att de ville sätta in en EDA, en ryggmärgsbedövning. Mm-hmm. För att det skulle då hjälpa att liksom smärtlindra lokalt över magen. att inte behöva liksom få morfin i blod om loppet hela tiden, utan att vara liksom direkt till nerverna som ja, mot magen då. Den lyckades de inte riktigt med. De försöker flera omgångar justera nålen i ryggen. Men de lyckas inte riktigt att få till den. Så jag hamnar ju på, jag ligger ju på uppvak i nästan i 10 timmar. För att de försöker då fram och tillbaka. De byter olika läkemedel. De försöker göra allt för att smärtlindra. Men jag kan ju inte säga att det var en... Det blev... Ja, jag härdade ut. Det var fruktansvärt.
Var det samma smärta efter andra operationen som efter första?
Nej, det var en annan typ av smärta. Så de hade ju tagit bort smärtan från liksom läckaget.
Mm.
Men nu var det ju smärta från ärret, från att de har öppnat upp mig, skulle jag säga.
Men så... var den mer hanterbar eller var den lika hemsk?
Jag tänker nog att den var nog bättre, om man får kalla den bättre.
Ja.
För att den gick på ett sätt att smärtlindra.
Ja.
Men liksom det slutar ju med att de vill ju inte ge så mycket smärtlindring. Så jag minns hur underläkare, och så var det typ 2 fysioterapeuter, varav det står, hon står liksom med händerna på min mage. Alltså det är positivt. Det är i positivt märkelse.
Okay.
Hon står, för jag har ju astma. En av de nackdelarna med det här är då att jag har inte tagit mina mediciner, i och med att jag inte har varit medvetande. Det har gjort att det har samlats jättemycket slem i mina luftrör. Och det här vill de då att jag ska få upp, för jag har jättedålig syresättning.
Alltså kompression på magen för att du ska kunna hosta.
Exakt. Så att de står på, håller liksom, alltså de står liksom med sina händer på min mage för att hålla ner, för att jag ska kunna hosta. Och jag bara gråter, för det är ju så, alltså det är, och det blir ytterligare en komplikation i att jag får vätska i min vänstra lunga.
Mm.
På grund av att jag inte fått upp slemmet, på grund av att jag inte kan använda min lungkapacitet ordentligt, så blir det ytterligare en komplikation i att jag får vätska i lungan, i vänstra lungan. Och den smärtan, hörni, den är också en helt sinnessjuk smärta som inte går att medicinera bort.
Herregud, Malin.
Den smärtan, min, de på något, nu vet jag inte vilken dag vi är på i den här resan, för det minns jag inte ens.
Har du fått prata med din familj än?
Ja, jag tror i samband med det här som jag börjar få kontakt okay. med min, för det nu när det här med lungan kommer, så ber sjuksystern att jag ska ringa min sambo och se att han ska komma dit. Okay. Det är efter okay. egentligen besökstid. Men hon bara, han måste komma. För att jag är så dålig. Jag har så ont. För nu, nu försvann liksom smärtan från ärret. För att det här i lungan var så mycket värre.
Mm-hmm.
Så min sambo kommer strax efter 8 på kvällen. Jag har mormor här och hjälper med barnen. Så han åker till sjukhuset. Kommer upp till avdelningen. Och ser mig i bedrövligt skick. Jag har liksom nål i halsen, och man satt en så här CVK istället för i armen, en PVK. Och liksom ser bara, så har jag syre i näsan. Alltså jag ser bara väldigt, 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 ja men jag ser som jag mår väldigt dåligt. Och han sätter sig bredvid, tar mig i handen, och jag somnar. Så fort han liksom kommer in i rummet och tar mig i handen, så är jag på något sätt, jag känner mig trygg, skulle jag nog säga. Att jag känner mig trygg att, nu så, då somnar jag. Så han sitter i 2 eller 3 timmar och sitter och bara håller mig i handen. Och jag sover. Det är liksom första gången jag verkligen kan liksom sova. För att den här smärtan går som sagt inte att smärtlindra. Det är bara att liksom härda ut.
Åh, fan, jag blev ledsen, förlåt. Åh. Shit.
Nej, men hur hjärtat?
Oh, jag ber om
nej,
jag ber om ursäkt. Oj, för att, oh, vad tungt. Och jag bara så här, oh. Fy fan. Fy fan, Malin, vad du har gått igenom. Åh, jävlar. Och det bara slog rakt in i hjärtat på mig. Jävlar vad du har haft det tufft alltså. Vilken jävla kämpe. Fan alltså.
Men jag tänker vi alla ställs inför utmaningar. Ja, det var fruktansvärt. Det ska jag inte... Det finns en anledning till att jag fick PTSD.
Ja, fattar det.
Och så. Och sen så har ju liksom läkaren som gjorde operationen. För det tycker jag är ganska jobbigt idag. Är att jag läser folk som ska göra operationen på sjukhuset. Där jag gjorde. Och det bara kryper sig i magen. Av liksom en ångest. Att det ska råka ut någon annan.
Har du anmält händelsen?
Ja, jag anmälde det till LÖV. Och det är det här som är det hemska. Är att det står saker i journalen som inte stämmer överens med min uppfattning av vad som hände. Saker de gjorde, inte gjorde. Och utifrån det som står i journalen så har de handlat rätt. Ja, men vad... Men om saker...
De kan ju skriva vad som helst där.
Ja, det är lite min uppfattning och lite min känsla. Och sen så, bättre så... Ska jag ha uppföljning då efter operationen som är att jag har varit så dålig. Och då är det samma läkare som har gjort den operationen då. Han gjorde den första operationen. Han gjorde inte reoperationen utan då var det två fantastiska läkare som gjorde den. Och så när jag ska gå på den här uppföljningen. Eller 6 veckors uppföljning. Jag tar med mig min sambo och han tar ledigt från jobbet för jag har bara ångest. Alltså jag har liksom, ja men panikångest. Jag liksom sitter och går till väntrummet. Sen vi, i alla fall, vi checkar in oss. Det står så här, gå ut till väntrum, bla 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 bla. Vi går dit. Och vi sätter oss 5 minuter. Det går, så går det så här, ja men nu är klockan 1, säger vi. Jag kommer inte ihåg tidpunkten exakt då. Och så blir det klockan 5 över, 10 över, 15 över, 20 över. Av en slump känner jag i fickan. Det ringer på min telefon. Det är ju sjukhusnummer. Jag svarar. Då är det läkaren då. Som jag ska träffa fysiskt. Som ringer i telefon. Jag bara okej, men jag sitter i väntrummet. Jag har checkat in. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Vi har telefontid. Nej. Jag har ju checkat in, det står ju till mig att gå till väntrummet. Ja, men nej, nej. Vi har inte det. Ja, hur mår du? Ja, alltså det är inte läge för mig att ta det här. Jag sitter i ett väntrum. Jag vill inte att alla ska höra hur jag mår. Jag vill inte prata med dig själv. Jag har min sambo. Min sambo tar ju ledigt för jobbet. Och han vill inte, ja du vet, han bryr sig inte. Och liksom, när jag säger att jag mår skit... Efter, för jag hade fortfarande problem efter operationen. Han bara, nej, vi får väl göra en gastroskopi. Ja, jag kallar till det. Bra. Och så lägger han på. Man bara, hallå? Jag bara, vad hände? Så jag sitter och gråter igen i väntrummet. För känner mig så kränkt. Över att han inte har lyssnat. Ett ord på när jag säger att jag vill inte prata. Jag sitter i väntrummet. Där vi ska ses. Egentligen. Och min sambo blir jätteförbannad så han går in till receptionen där nere som i stora entrén och de bara ja nej det är beklagligt det här och ni får göra en anmälan till patientnämnden. Man bara igen liksom. Så då slutade det med att jag pratade med kurator på som är kopplat till kirurg till överviktsenheten. Och hon får reda på allt det här och hon blir förbannad så hon tar kontakt med chefen för avdelningen. Men inte ens hon håller det hon lovar.
Alltså chefen nu eller kuratorn?
Chefen. Chefen lovade att hon skulle kalla mig till ett möte. Där jag skulle få gå igenom allt som hände under min operation. Där de skulle förklara allt vad som gick fel. Varför det gick fel. Och bara gå igenom allt. Och då sa jag vill inte träffa den läkare som gjorde operationen. Och då säger hon till mig att han är jätteduktig kirurg. Men han är ju inte så bra pedagogiskt. No kidding, Sherlock.
Men men förlåt. Alltså är det här... Alltså, nej men vänta, jag är så i chock. Alltså jag måste ta med glasögonen. Jag är i chock över vad, alltså stopp. Det här är det värsta jag har hört.
Så det är lite det som är min ångest då, när liksom jag får höra att folk ska göra operationen där, att det liksom, att det sker igen, och liksom jag har gjort en anmälan och det liksom, det står ju liksom inte att, det står ju att de har gjort rätt och de har gjort så mycket fel. Men ändå liksom så här,
menar de att de har kontaktat din familj och att de har...
Nej, det har de inte ens kommenterat.
Men jag tycker det är konstigt att du inte har fått någon uppföljning.
Ja, och det är ju dietisterna som håller i det. Den här års... Du tänkte på års... den här ettårskontrollen.
Jag tänker bara generellt om chefen på sjukhuset har sagt att du ska få det här för att du ska...
Ja, alltså vi hinner inte få det nu innan sommaren, men jag lovar direkt i höst.
Ja, det är snart sommar igen.
Ja, exakt.
Har du hört av det till henne?
Jag har inte orkat faktiskt. Alltså jag har inte orkat. Jag kämpar för min...
Ge mig hennes mailadress, jag löser det.
Och en annan rolig grej som hände var att när jag låg på upp, eller säga, när jag låg på
avdelningen. Är det roligt nu då? Är det roligt? Är det det? Är det roligt, Malin?
Nej, det är det väl inte. Vet du det, jag låg inne då 3 veckor totalt.
På sjukhuset?
Ja.
Du låg 3 veckor?
Ja.
Oh, jävlar, okay.
Ja, men vänta, för jag måste bara fråga en sak. För att jag, alltså, nej, men jag har så mycket frågor och de bara kommer när du pratar. Men alltså, grejen är att när jag opererade mig, när jag var man ju tvungen att sätta sig upp där, precis som du berättade, att man skulle vara mobil. Liksom, och sen blev man körd till sitt rum. Alltså det tog ju ungefär 2 timmar, men sen kom ju kirurgen till mig. Alltså, och sa liksom att tja, det har gått så här och så här. Vi har gjort det här och du har fått agraffer och dittan och dattan och vi har tagit bla 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 och bla bla bla. Och hur mår du? Okej, bra. Vi hörs imorgon bitti. Fick inte du återkoppling av...
Det står liksom i journalen. Kirurgen? Det står det att han har... Alltså, enligt min uppfattning, han visade sig aldrig under 3 veckor som jag låg där. Men det står i journalen att han har gjort det.
Mimmi är så jävla arg just nu.
I journalen så står det att han har varit där och pratat med mig.
Du har ingen minne, igenkänning av någonting att han har...
Nej.
Och det kan de ju skylla
och då
på
måste
att
jag
du
ändå
var
säga...
så djupt, eller så vad heter det? Att du var så mycket smärtstillande.
Inte i början, inte då. Det fick jag ju inte, jag fick ju inte det på flera timmar, smärtlindring.
Nej,
för jag var ju klen.
Just det. Men det är det här som är så jävla hemskt också. Du vet. De kan skriva vad som helst i journalen. Och då backar de upp sig själva. Och sen kan de bara säga liksom att du kommer ihåg fel. Typ.
Ja, men det var någon som...
Det blir så jävla hemskt.
Ja, men det var någon som skrev till mig. För jag la ju upp en bit av det här tidigare. Alltså långt länge sedan. Och då var det någon som skrev till mig. Alltså det var i samband med att det här skedde. Det var då jag skrev om det. Och då var det någon som skrev att de kan inte göra ändringar i journalen. Och jag känner bara, fast det kan fan inte stämma, för att det finns saker som står i journalen som inte stämmer, så att jag vet inte hur det funkar med låst journal, alltså jag vet inte, så jag känner bara att liksom, jag vet vad som hänt enligt det jag var med om, och det stämmer inte överens med vad som står i journalen. Sen, det är min upplevelse och det är min, ja, men det är i alla fall mitt liksom, att det stämmer inte. Och jag var inte jag var inte medvetslös, eller vad man nu ska kalla det, försvann i dvala precis då, när han borde ha visat sig för mig.
Men när står det i din journal att han har varit där?
Ja.
Men när? Vilken tid?
Ja, det minns jag faktiskt inte om det exakt står. Det gör det säkert, men det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg i alla fall att det tog väldigt lång tid innan jag fick smärtstillande. Och liksom jag var på avdelningen redan då. Så jag låg flera timmar på avdelningen innan jag fick smärtlindring. Och eller jag fick smärtlindring, men inte så pass hög dos att jag
att
blev
med.
Precis. Så att det är liksom att jag inte skulle minnas att han var där. Det känns jättelångsökt för mig att inte skulle liksom minnas det. Idag är jag ju tacksam att jag inte har träffat honom då. För att jag har, i dagsläget så har jag liksom ingen bild av honom. Och det är jag idag väldigt tacksam för. För att jag vill inte ha ett ansikte. För mig är han en person som jag aldrig vill träffa. För jag känner sån... jag är så arg på honom. För att han kom inte. Inte någon gång under de 3 veckorna som jag låg där. Kom han ens och kolla läget. Och det sa jag till chefen att det är konstigt att läkare som du dessutom säger inte är så pedagogisk, inte går en pedagogisk utbildning. Jag som är specialpedagog tycker det är helt sinnessjukt att läkare som inte kan hantera patientkontakt, där pedagogik borde vara AO mer än sin läkarkunskap.
Jag tycker bara det är jättekonstigt att chefen sa så till dig.
Ja, men jag minns att jag reagerade på att hon också liksom vet att han är inte den bästa på att prata med människor, typ. Man bara, ja, fast det är ju en del av hans jobb.
Mm-hmm.
Så det borde väl inte... det borde väl vara i deras intresse då att öka den kunskapen.
Det är det sjukaste jag har hört i hela mitt liv.
Ja, alltså jag är helt svettig. Och det är inte ens jag som liksom, alltså, men jag tänker typ så här, du låg alltså på sjukhuset i 3 veckor. Var det något mer som hände under de här 3 veckorna? Eller liksom började du sakta men säkert återhämta dig?
Nej.
Nej, okej.
Åh gud, hjälp.
Jag hade ju väldigt kämpigt med maten. Jag hade ju väldigt kämpigt med illamående. Det var ju lite på grund av all läkemedel som jag fick, all smärtlindring jag fick. Men något som jag har gett en del kritik för, som jag tog upp i slutet av de här 3 veckorna som jag låg inne, är att det är jättekonstigt att ni tar hand om patienter som har gjort sliv, gastric bypass, men att ni inte har koll på näringsintaget de ska ha. Så att de tvingade i mig 2500 kalorier. De tvingade i mig en hel näringsdryck och blev sura på mig när jag sa det går inte. Det tar stopp.
Åh, herregud.
Och de här sura blickarna från personalen att jag liksom, du måste äta. Du måste få i det här. Hallå, skärp dig, drick, ät. Alltså hela tiden blir att liksom att jag missköter mig, att liksom att jag inte fick i mig tillräckligt mycket näring, att jag var liksom så här, ja men alltså jag är gastric bypass opererad nu ändå. jag ska inte få i mig så mycket mat. Liksom en halv näringsdryck. Okej, det kan du prova, men liksom en hel.
Du är också nyopererad. Ja. Man får knappt i sig en tesked.
Exakt. Och jag ska liksom få i mig en hel soppa. En hel soppa. En tallrik med soppa ska jag få i mig helt. Allt. Och det går inte. Och det, då blir den sura.
Men alltså, var du på överviktsenheten?
Nej, jag låg på akut kirurg. Men de har ju tagit emot gastric bypass och liksom så. Så när mina dietister fick reda på det här, de bara, ja, nej, men vi får väl ta det här en gång till med personalen där. Man bara, kul.
Åh, herregud.
Det här är det sjukaste jag har hört. Ja, jag får så ont i magen. Alltså, och då snackar vi inte smärta överhuvudtaget, utan bara en klump. Alltså. Jag vill bara definiera smärta. Jag kan inte komma upp i någon... Vi kan inte prata smärta här när vi har Malin med oss. Det kommer en klump i magen bara.
Okej, en annan sak som hände också då.
Det är oändliga historien alltså.
Förlåt att jag skrattar, men det är så absurt.
Man måste skratta.
Men det är absurt att du har varit med om det här. Och att ingen har reagerat.
Okej, när jag gjorde andra operationen så blödde jag ju igen. Så nu, då hade jag ju 2 dränage, ett på vardera sida. Och de har satt ju i ungefär i 2 veckor då, totalt, innan man valde att ta bort dem. Så de bara, men nu ska vi ta bort dem. Ja, det blir ju fint.
De har växt fast.
Ja. Den ena har då växt fast.
Vadå? Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej, jag får panik. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej.
Så den är så liksom den nyaste av de två. Bara, inga problem. Det var liksom bara ta ett djupt andetag och så när jag andas ut så drar den ut den. Inga problem. Så kommer vi till nummer två. Den som då har suttit längst. Du får också komma ihåg att jag har ett R uppifrån mellanhjärdet. Ner hela vägen runt naveln. Och så gör vi samma procedur igen. Ta ett djupt andetag och så drar hon och drar. Och det blir då bara stopp. Jag ser liksom hur hon...
Nej.
Och jag bara stopp! Skriker liksom. Panik. För det har ju svinont. Hon bara okej, men ta lugnt. Vi liksom pausar. Och sen så gör vi samma sak igen. Och då håller hon liksom med handen emot. hela magen följer med.
Aj, jag dör!
Nej.
Jo. Så det slutar med att det är tre personer som behöver testa. Nej. Och ingen lyckas.
Åh nej, vad gjorde de då?
De gav mig intravenös morfin.
Ja, så jag var hög. Åh,
hjälp.
Jag var hög som ett hus. Och så bara, nu kommer jag inte ihåg vad hon hette. Vi kallar henne för Johanna. Johanna, nu är jag redo. Kom och dra ut skiten. Och de var två pers och så drog de ut jäveln och så lyckades de. Ja.
Alltså jag är inte den som är känslig. Alltså jag är faktiskt, alltså du vet så här, Mimmi är lite känsligare än vad jag är, men jag är inte känslig, jag jobbar i vård och omsorg. Men det där fick mig att seriöst må lite illa faktiskt. när saker sitter fast.
Ja, men jag trodde inte ens det. Jag fattar inte.
Exakt. Så...
Det hade växt fast insidan. Hade, ja, hade gjort fint sådär. Gossigt!
Men det är det sista negativa som händer. Det är så här, nu är vi klara.
Men du hade väl varit, jag såg i alla fall på Instagram, så hade du ju varit på någon typ av, var det kontroll av ditt R eller något? Jag vet att du skrev att de kallade dig för liten och du är så smal. Och du hade reagerat på det.
Vänta, då måste jag tänka. Ja, precis. Jag var liten och smal. Vad hade det? Nej, men det hade med min hjärnhinneinflammation.
Ja, men just det. Det har du ju råkat ut för också. Men precis. Är det i kombination med då... Nej. Är det covid-vaccinet eller?
Nej. Det är en vanlig förkylning faktiskt.
Oj!
Ja.
Fan, kan man inte bli förkyld heller?
Nej, exakt. Som jag förstod det så är det då en förkylning som har hittat sin väg in i ryggmärgen då. Och hittat sin väg upp in i mina hjärnhinnor. Som har satt sig då på... Det är någon släkting till
fästing. Och det har ingenting med att göra att de grävde dig där i ryggen och stack fel. Konspirationsteoretiker med mig här nu.
Exakt.
Ja.
Mm-hmm. Nej.
Nej, jag vet inte.
Nej, men det är en annan historia. Ryggmärgsbedövningar.
Har du haft fler, eller?
Ja, men man tar ju, för att få reda på att man har hjärnhinneinflammation, då tar man ju ryggmärgsprov. Och första gången man skulle fastställa det så krävdes det 3 stick. Det var ingen fara, han var väldigt duktig ändå. Men när jag skulle göra andra gången...
Ah, nej, var det en praktikant där?
Nej, det var liksom en läkare. Men det tog 10 stick. Fruktansvärda, smärtsamma stick. Och så säger han så här, men ligg stilla nu. Jag menar, de är ändå i ryggmärgen och leker. Så ligger jag så här helt stilla. Och så trycker han in nålen. Och mina ben bara... Fium! Och han bara, ligg still! Jag bara, det är du! Det är inte jag!
Nej, Milla, jag vet inte.
Och det är ju ganska tjocka nålar. Nej, eller hur? Sluta. För att ska få ut en prov liksom. Har jag, om jag förstår. Okej, vi släpper ryggmärg och hjärn.
Nej, men det var det du frågade precis. Jag var smal.
Men okej, men då hjärnhinneinflammationen är ju någonting annat då. Men om vi går tillbaka till bypassoperationen och det så här. När du fick sen efter 3 veckor, då hade det ju inte hänt något mer negativt. Du hade börjat återhämta dig efter det här kaosartade som vi precis har gått igenom. Hur, hjälp, jag är svettig fortfarande. Hur var det liksom när du kom hem sen? Började det, nu säljer jag frågan igen, började det gå åt rätt håll liksom?
Nej, det gjorde det inte.
Nej, men snälla rara.
Nej, jag mådde jättedåligt fortfarande. Men de ville ju skicka hem mig för att det var ju jul och var hemma med familjen. Det var helt klart värt det. Och det fick ändå mig att må bättre, jag var nära familjen och så. Men jag sov ju typ konstant i soffan. Hade ju så svårt att röra mig. Jag blev ju förmodligen liksom beroende av oxycodon. Säkert.
Är det oxycodon typ som Citadon eller?
Ja, det är samma. Ja, precis. Jag fick ju oxynorm och Taginic. Lång tid och snabbt tidsverkande morfin. Jag kunde sluta med det ganska fort, så jag vet inte om det var det. Men det som märktes var ju när jag började trappa ner. Det här är tydligen väldigt typiskt, är ju att det är då ångesten kommer. Det var ju då ångest, min ångestproblematik kom fram efter det hela. Den var ju väldigt kopplad till vardagsrummet, i och med att det var där jag låg väldigt mycket när jag kom hem. Jag sov ju i soffan, det var liksom där jag spenderade hela mina dagar. Och jag hade ju ett konstant illamående i 6 månader. Så att jag mådde ju fruktansvärt illa. Så jag kräktes liksom flera gånger per dag. Många säger att man kan...
Du kan kräkas.
Jag är en av de som kan kräkas. Och jag kan fortfarande det. Jag kan kräkas. Och jag gjorde det i ungefär i 6 månader. Och det är tydligen en vanlig, som han sa, komplikation. Men man kanske inte pratar om det så mycket. Illamående. På stopp. Det sa han till mig. Om det stämmer, det vet jag inte. Men det sa min läkare till mig i alla fall där och då. Att det är inget jätteovanligt. Vissa blir det. Jag gick ju på näringsdrycker. Jag skulle ju dricka 2 näringsdrycker om dagen. För jag fick ju liksom inte i mig mat. Och det är också en av anledningarna till att jag har gått ner väldigt mycket i vikt. Väldigt fort. Så jag rasade ju i vikt i början. Så att jag var väl tillbaka på jobbet 6 månader efter. Var jag väl tillbaka på jobbet.
Och då började det kännas som att du kunde liksom börja käka mat och... Så hur många månader efter operationen började du liksom på, om man säger, mjukkosten? Alltså mjukmaten?
Det var ju precis...
Vanligtvis du opereras, sen är det 2 veckor med flyt. Eller,
ja, mos.
Flyt och mjuk och mos. Och sen
så det kunde jag hålla. Så det kunde jag hålla. Bara det att det gick inte att få i mig. Så jag kunde liksom äta de här mos och fast allt det där. Och kunde hålla mig till det. Men jag mådde så pass illa att... Liksom jag fick inte behålla det.
Okay,
så att det var liksom så. Så då var det att istället för att, då att jag skulle äta det. Och bli av med det nästan direkt. Var att då ville de att jag hellre skulle äta näringsdrycker. För att få i mig liksom mer näring när jag väl får i mig.
Men jag tänker näringsdryckerna, är inte de väldigt mycket socker i?
Det har jag faktiskt inte så bra koll på, om jag ska vara ärlig. Jag dumpade inte på dem i alla fall.
Nej, det var det jag tänkte om. Men om det kan vara bidragande grej till illamåendet. Eller var det i kombination med att du inte fick i dig någon mat?
Det var säkert en kombination hungrig, av liksom. Hunger. Av liksom av... av, jag tänker också av medicinen. Och av liksom smärtlindringen. För jag är känslig mot det i vanliga fall också. Har alltid varit. Att jag blir väldigt illamående av amikodin. Alltså smärtlindring. Morfin.
Ja, jag spyr bara. Spyr och sover på morfin. Alltså, så att jag fattar.
Team. Vi är team här, du och jag. Så.
Men.
Och sen så fick jag ju också ett ångestpåslag när jag tog bort alla mina stygn. Jag hade ju över 60 stygn. Och de hade ju gjort det ganska... De hade ju liksom häftat ihop kanske 2 stycken på en och samma. Så att ta bort ett... Ja, men alltså det var... Men det var jättejobbigt. Jag grät och höll min sambo hårt som fan i handen. Men, de var
men då var det agraffer eller var det stygn?
Det var väl, alltså de behövde klippa bort sina stål.
Agraffer. Ja, då är det agraffer.
Mm. Och då hade jag liksom här uppifrån, mellangärdet, runt hela vägen och runt naven. Så det var ju liksom en väldigt lång liksom ratta. Och sen hade jag ju också på, där jag hade haft dränage. Nej, det hade jag inte. På, det, de hade gått med titthålen, menar jag, förlåt.
Titthålen också, just ja.
Och så har jag ju så lite stora hål nu från där dränagen har suttit. Man ser ju liksom var de har varit. Och R-et ska vi inte tala om, det är ju fruktansvärt.
Men satte de inte ihop någonting på dränagehålen? För jag menar, de slet ju ändå ut den andra.
Nej, de
var det ingen liksom, så att det skulle bli...
Tejp.
Åh, herregud.
Men man brukar väl tejpa dränage?
Jag vet inte, jag fick bara så...
Jag vet inte heller.
Jag tänkte mer för att få finare, alltså finare är, alltså
jag tänker att de där ärren alltså, syns inte i jämförelse med när man liksom, alltså står i en bikini.
Nej.
Alltså mitt är, det är så fult. Ja. Det liksom går liksom smalt, blir tjockt och så blir smalt och så tjockt. Nej, men gud. De har haft kul, tänker jag.
Det tror jag inte att de har haft. Men hur mår du idag?
Alltså när, i augusti, september förra året så kände jag bara, nu äntligen är jag där många får börja sin resa. Liksom när man återhämtar sig efter operation och man har hittat rutiner. Så man kanske gör ändå ganska snabbt efter sin okomplicerad, om man säger det, om man jämför med mig. Så jag kände så här, då kände jag i augusti att nu har jag fått livet tillbaka. Det varade i 3 veckor, sen fick jag hjärnhinneinflammation. Så rent, om man bara ser, alltså jag mådde skitbra liksom där. Och det är väl lite det jag ser på, att jag mådde väldigt bra. Jag har liksom hittat mitt, jag kan äta nästan allt nu. Jag dumpar på väldigt mycket, jag dumpar på det saker som man ska dumpa på som är positivt för oss. Att, ja men socker, det dumpar jag på. Och det är ju bra för att, ja men ni vet, jag känner att det är bra för mig. Det är ett bra verktyg för mig. För att det håller mig borta från det som jag vet att jag inte ska äta, det som jag tidigare för åt mig på. Så att liksom jag kände ändå att det hade gett den effekten som jag ville ha av en operation. Jag ville ha det livslånga verktyget att, liksom, att lyckas stanna vid den här vikten. Som man tidigare har misslyckats med så många gånger. Man jojobantar och sen går man upp 10 kilo plus det man har gått ner. Men nu känner jag verkligen att nu har jag fått det här verktyget. Och men... haft en liten annan väg än många andra. Så känner jag ändå idag faktiskt att jag är tacksam över att jag fick det här verktyget. Trots allt som har hänt. Det har satt sina spår. Det har satt sina spår i min dotter. Som har en jätteseparationsångest. För jag försvann ju bara. Och vi bestämde, jag och min sambo, sen längre fram att hon skulle inte hälsa på mig på sjukhuset för att jag var ju så dålig. Även när jag mådde bättre i slutet på sjukhusvistelsen så hade jag till exempel den här silikon i halsen. Alltså jag såg inte pigg ut. Och hon är igen, då var hon ändå, vad skulle hon bli, 6 år. Så det var ändå, hon är stor. Hon har ett annat... För min son kom jag hälsa på. Han var ju 2.
Mm.
Men,
han kommer ändå inte komma
ihåg. Nej, och ändå var det jättejobbigt för honom. För han ville bara lägga sig i min famn och krama mig. Men han fick inte. För jag hade ju så ont överallt. Jag hade slangar överallt, dränage överallt. Och hals och armar fullt med alltså, nålar. Så att liksom... Jag behövde ha honom där. Jag behövde förhålla hans. Jag har en bild där han sitter nere vid mina fötter. Och håller min hand. Mm. Och jag känner bara hur mycket energi det besöket liksom gav mig i min läkningsprocess. Och jag är glad ändå att han kom. För det hade nog skapat ännu större sår i henne. Jag menar, vi har jättekämpat idag med separationsångesten. Jag kan inte lämna henne på skolan. För då gråter hon hysteriskt efter mig. Och det är också så här svårt att förklara för liksom, hennes psykolog säger att det, alltså hon trodde du dog, Malin. För du försvann bara. Sen att du förklarade för henne att det var av den anledningen, så för henne var det som att du dog, för du bara försvann. Och det är ju så hjärtskärande att jag har utsatt mitt barn för det. Även fast inte mitt fel. Men det blir ändå att jag ska skydda mitt barn från allt. Och alltså det blir...
Men vården ska skydda dig också.
Ja, men jag tänker att du råkade ut för en komplikation. Och hade du inte inom kaninöron försvunnit, så hade du kanske inte varit i livet.
Nej, precis.
Exakt.
Och jag är väldigt tacksam att också att det här skedde när jag väl var på sjukhuset. Att komplika, att de inte skickade hem mig. Och att jag, för jag menar, det kan ju gå så fort att jag dör på grund av sepsis. Men alltså, nu var jag ju där, jag fick hjälp på en gång. Jag fick antibiotika på en gång, och jag är väldigt tacksam också att jag fick den här CVK:n i halsen, som bara är det en historia i sig att sätta in en sån. Det var ju också jätteobehagligt. Det är ju bara specialistläkare som sätter in den, om jag har förstått det rätt.
Vad är det för någonting? Alltså jag det är, en är det för att du ska kunna andas?
Nej, det är en nål. Infart. Du vet, ett infart du får i armen, handen, armvecket. Ja. Det är i halspulsådern, om jag förstår det rätt.
Mm.
Ja, den stora.
I stora.
Mm. Oh my God.
Så det man gör är att jag fick åka ner på IVA. Jag fick åka ner på IVA där min pappa hade legat 3 veckor innan och höll på att dö. Men han klarade sig. Han hade också hjärnhinneinflammation, en rolig sak.
Det var inte roligt.
Men i alla fall, så körs jag ner på IVA. Vilket i sig var väldigt traumatiskt, för det är väldigt mycket känsligt för att min pappa hade legat där.
Såklart.
Och sen så det man gör är att när du ligger på britsen så tippar de dig så att du ligger med huvudet neråt. Ja, så det är som att du liksom, du är rädd att åka av britsen. Och sen så får du ju lokal bedövning. Sen syr de ju fast nålen. I och med att den sitter i halspulsådern, så skulle den ryckas, så är det ju hejdå, bye bye. I och med att du bara sprutar i blod. Så att de sätter ju fast den, svider som fan, så får in nålen. Men sen sitter ju den där. Och den behövs ju inte bytas på samma sätt som CVK, som behöver bytas var tredje dygn eller något sånt där. Den kan ju sitta där. Så den satt ju där resten av min sjuk. Jag fick ju ha den när jag åkte hem också. Men då hade jag ju stort bandage, eller ett stort plåster, så man såg inte vad det var. Och så hade jag scarf på mig så att det inte liksom skulle se så läskigt ut. För det är ju slangar som hänger ut i och med att de kan koppla till olika saker. Men i och med att jag fick den så kunde jag sova fast de kom på nätterna och gav mig antibiotika. För var det vid handen så var jag alltid tvungen, och då vaknade jag alltid till för att flytta handen eller så. Utan här kunde de bara liksom, de kunde också ta blodprov ur den. Så att den sparade mig väldigt mycket nålstick. Alltså jag var ju så sönderstucken. Jag var ju så sönderstucken. Det är ju stora blåmärken på, liksom på armar, på handryggen och... De hade liksom stuckit mig här, de hade stuckit mig... Vad var det?
Alltså, när du säger här, under armen.
Ja, precis. Eller? Under armen, armvecket. Mm. Upp på biceps har de stuckit mig också, på insidan av biceps. Så det gjorde ganska ont, kan jag säga. Mm. Så, ja, det var ju väldigt mycket som hände.
Men alltså, vilken jäkla resa. Men jag tänker, det jag tycker är lite konstigt nu, om jag har förstått det hela den här historien rätt nu... Det är ju alltså att du har varit på ändå den här 6 veckors kontrollen som då ska vara fysisk. Den fick du alltså ett samtal med en ganska dryg kirurg eller läkare. Sen har du inte haft någon uppföljning. Trots alla dessa komplikationer nu som vi har pratat om här, så har du inte fått träffa en läkare efteråt. Jag hade, alltså va?
Det enda jag fick träffa det var ju, för att jag åkte in 2 veckor senare efter jag blev utskriven, så åkte jag in, nej en vecka kanske var, nej 5 dagar var det, för då fick jag magsmärtor igen, så här jättejobbiga magsmärtor, och då var ju, då ringde de ju till, min familj ringde till vårdguiden, de åkte in på en gång i och med att jag haft komplikationerna innan, och då fick jag träffa samma läkare faktiskt på akuten. Och han tog ju mig, fantastisk läkare, han tog mig på en gång, gjorde alla tester, och då visade att det inte var någonting, utan då var det väl ärrvävnad eller någonting som hade orsakat magsmärtorna då. Men det är den läkarkontakten jag har haft sen jag...
Jo, men den har ändå du tagit. Ja. Den läkarkontakten har du tagit.
Exakt.
Jag menar så här, vad hände med... Vad, alltså, du vet, och du har ändå haft komplikationer, det är det jag menar. Alltså någonstans så här, efterkoll, eftersom du har haft läckage, allt det här liksom, att man så här, någonstans kanske ska ha en extra öga för dig närmaste tiden framöver. Eller tänker jag fel då? Alltså, jag tycker ändå man borde ha en liten extra koll liksom. Fast ja, nu verkar ju de inte vara så... Men du fattar vad jag menar.
Nej, det enda som har följt mig, det är ju dietisterna. Det är de enda som har liksom följt mig. Och kuratorn var sjuk ett tillfälle. Och sen så skulle hon... Det står så här, hon bokade ett nytt när hon kommer tillbaka. Hon bokade aldrig in mig igen. Så att hon bara... Det som har sagt där, de bara släppte mig där också. Och visste väl lite på mitt eget ansvar också. Att kanske var den här jobbiga jäveln som hör av mig och bara, hallå, ni har glömt bort mig igen. Men jag har inte orkat.
Nej.
Jag orkar inte. Alltså det är så här. Ja.
Men jag tycker ju att just när det har varit en sån komplikation så ska det inte ligga på dig överhuvudtaget. Jag tycker att någonstans de borde ha velat så här, typ ha lite koll bara.
Fast det,
checka
det känns,
läget.
Det känns alltså... som att det blivit tvärtom istället. Att de vill sudda ut mig. Att jag finns inte. För att liksom, jag är den här negativa statistiken.
Fast den statistiken finns ju. Och då tycker jag att när det är 2%. Det är ändå 98% som de egentligen inte behöver bry sig om. Då kan man ju lägga lite extra resurs på de 2% som faktiskt behöver
Exakt.
Ha.
Ja.
Eftervården. Och jag är så jävla förbannad. Jag är så arg just nu. Nej, men det kokar i mig. För jag tycker att det är... du borde fått vara med där någon alltså, bara skjuter upp typ, på skärm och berättar för dig. Går igenom varenda anteckning de har gjort. Och går igenom hela ditt operationsförlopp.
Det var ju det jag blev lovad.
Kan man inte skriva sms till dem på
1177? Men det var ju det,
så här, hej, ja, liksom.
Det var ju så jag gjorde. Jag skickade ju meddelande till dem att... liksom... att vi har varit i kontakt med IVO. Liksom så. Men det måste gå liksom i en viss ordning för att man ska kunna göra vissa steg.
Nej, men jag tycker att det här är, det är tungt att ta in det du berättar. För att jag kan inte överhuvudtaget relatera. Jag hade inte ont. Jag tackade nej till smärtor. De frågade om jag ville ha morfin. Jag sa nej, jag behöver inte. Jag har inte ont. Liksom. Jag kunde sova på min mage. Jag liksom... Jag kan inte relatera till det du berättar. Och jag hade fantastisk vård. Därför blir jag förbannad när någon som inte har haft det lätt inte får bra vård. Det är inte jag som hade behövt ha den där vården och klappade i huvudet. Jag hade inte ont. Så jag blir lack när människor... Alltså jag vet inte om det är att folk... Nu ska jag inte dra alla över en kam. Men ibland att när man jobbar... på sjukhus och ser mycket smärta och ser olika individer hantera smärta, att man blir avtraumatiserad som individ och sköterska och tror att patienten överdriver för att man vill ha mer smärtlindring. Men någonstans tappar man ju bort medmänskligheten om man pratar med en vuxen individ på ett sätt som man inte ens hade pratat med en hund. Och det är därför jag blir förbannad. För att om det är det som du säger. Vi är beroende av vården när vi är där. Och om man då använder den positionen för att förminska en människa.
Jag känner mig så förminskad så många gånger under den här tiden.
Det ska inte vara så. Det ska inte vara så.
Det är
inte okej. Nej, det är
inte
okej.
Det är inte okej. Och jag vill, alltså även om... Jag vill bara tro att ditt fall... är ett sånt här som ska gå till historieböckerna och bli ett praktexempel på hur man inte beter sig i vården. För jag vill ändå tro att det här inte är normalt. Jag vill tro att du har råkat ut för alltså de få som är skithögar har tyvärr du råkat ut för. Alltså jag vill ju tro det, för jag vill inte tro att det är människor som har behandlat dig som de har behandlat dig väljer att jobba med människor i utsatt, alltså utsatt. För i vården är du utsatt. Och varför ska du då jobba med människor om du är förbannad på människor som har ont?
Ja, och jag har verkligen liksom. Känt så här, men varför är du här? Varför jobbar du här när du inte vill jobba här? Det syns i ditt bemötande. Och jag ställer mig fortfarande väldigt frågande hur en läkarutbildning kan liksom inte innehålla pedagogik. Mm. Så det är liksom för att det men märktes.
Det gör det väl, alltså det, patientvård liksom.
Ja,
alltså
fast det gör det säkert, en viss del.
Ja, men sen tänker jag, det är det jag menar med att du måste ju ha råkat ut för liksom, alltså
skithögarnas skithögar.
Längst ner på näringskedjan liksom. Ja, alltså, för att, alltså jag vill ju tro att det här inte är Sveriges vård.
Nej.
Men jag kanske är blåögd, I don't know. Men jag vill ju tro att det inte är så här det ska gå till. Och jag är i chock över vad du har berättat.
Men jag tänker ändå att då är ändå det här en av de större städerna i vårt land. Vad är det, femte största stan? Nej, inte så. Något sånt. Och liksom, det är ett stort sjukhus. Vilket, ja. Så att varje gång jag ser någon som liksom bara, jag ska opereras på det sjukhuset. Alltså, all ångest, all liksom, allt kommer liksom tillbaka.
Men om man tänker så här, nu har vi så här, det har varit ett jäkligt tungt avsnitt, alltså menar det, den har verkligen satt sig som en tagg, men om man ska så här, vi har lyssnare nu som lyssnar, är det någonting du vill säga till dem? Är det någonting du känner så här, det här vill jag ändå förmedla till dem som lyssnar?
Jag tänker ändå att vi som är i tanken att göra en gastrisk operation vill göra det för att få den här livsstilsförändringen. Det är värt det i slutändan. Trots allt jag var med om, det är värt det. Jag ska springa mitt första halvmaran i höst. Jag kan leka med mina barn utan att ha ont. Men var inte naiva. Komplikationer sker. Läs på lite mer om vad det innebär. Så att om du vaknar upp efter operationen och känner det här är något som är fel, så att du kan stå på dig. Så att du kan få den vård du har rätt till. Som jag inte. För jag trodde inte det skulle hända mig.
Wow. Stående ovation. Wow. Ja, alltså,
så en jävla kämpa, Malin. Alltså det här,
det här var tungt alltså.
Ja, och det här är bara något som vi har lyssnat på. Det här är ditt liv liksom.
Men jag är liksom i änden, i andra änden nu. Och jag har ändå fått liksom det jag tänkte att jag ville ha ut av operationen. Jag har fått det. Jag försöker hela tiden tänka att nu får jag inte slarva med det här verktyget, för att det tog väldigt lång tid och det tog mycket av mig att komma hit. Så jag tänker att det hjälper mig också att motivera mig till att hitta den här balansen mellan kost, mellan träning, och att jag har hittat glädjen till löpträning igen. Har hjälpt mig att läka, det hjälper mig att få ut allt de här, när det uppstår inlägg där folk skriver att de ska opereras och det väcker jobbiga känslor hos mig, så är det bara att sätta på hörlurar, gå ut och springa. Och jag menar, innan jag gjorde operationen, alltså på operationsdagen, så var jag bunden till rullator. Jag kunde inte gå en meter utan rullator.
Jaha.
På grund av ryggsmärtor. Jag hade problem med min bäckenled. Så jag hade typ ischias i vänster ben. Och så jag hade ryggsmärta deluxe. Så jag kunde liksom inte gå en meter utan min rullator. Jag kunde inte sträcka på ryggen, liksom böjd, framböjd. Och nu ska jag springa halvmaraton.
Wow.
Alltså det är liksom natt och dag. Så trots att jag hade en väldigt uppförsbacke och jag lider fortfarande av min PTSD på olika sätt, i olika sammanhang, olika mycket, det är värt det.
Har du fått KBT för PTSD?
Ja, det har jag.
Ja.
Och det har också jag inte fått genom vården, alltså sjukhusvården, utan det är min familjeläkare som har ordnat med det. Jag har själv tagit tag i det, så det är ingenting som jag har fått hjälp med.
Jag är inte förvånad.
Utan jag har så det är något som jag själv, för att jag vill inte, för jag kände ju att jag blev ju sämre och sämre. Jag fick fler och fler. Ångesten hindrade mig från att åka ut och göra saker. Att ta mens ut ur lägenheten. Och det var ju inte det jag ville med operationen. Det var ju tvärt emot. Mm. Jag ville ju ut. Jag ville ju vara med mina barn. Så jag kände att det blev liksom någonting som hindrade mig. Så att jag behövde hjälp. Och jag fixade hjälp.
Bra. Bra jobbat.
Och jag fick en skitbra KBT-terapeut som sagt. Men superbra verkligen. Så att jag är inte frisk eller vad man säger. Men det går som sagt i vågor upp och ner. Vissa dagar är bättre. Vissa dagar kan gå flera veckor utan ångestattacker. Och sen så kan det vara dagar. Jag visste att jag hade ju flera ångestattacker inför det här att prata med er. Men det är det värt, för jag behöver prata om det för att i det långa loppet. Så tack för att jag fick komma och prata.
Gud, tack för att du ville komma. För att du ville berätta din historia för oss och för alla som lyssnar. Vi är otroligt tacksamma att du orkade göra det här.
Verkligen. Jättestarkt.
Tack själva, hörni.
Jaha, då kanske vi ska avrunda för idag. Jag ska säga som jag brukar säga. Tack för att ni har lyssnat även denna onsdag. Tack Malin för att du var här.
Tack själva, hörni.
Och så hörs vi igen nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Ha det bra. Ha det bra. Hej.
Hej. Ja, men det går inte att ha en sån här lång hej alltså. Åh, herregud.
Ingen luft kvar i lungorna.